Hej och välkomna, det här är P-debatt och temat för dagen är hur får vi stopp på gängskjutningarna. Det handlar om gängkriminalitet. Vi sänder direkt från Blåstället i Angered. Två unga killar ligger just nu och kämpar för sina liv bara en bit bort härifrån på Sahlgrenska sjukhuset. Båda blev skjutna i huvudet, men man behöver inte vara gängmedlem för att bli skjuten. Gängkriminaliteten växer och drabbar dessvärre också oskyldiga. Det är som ett lågintensivt krig som skördar liv. De senaste två åren har det varit en skottlossning i veckan bara i Göteborg med många döda och skadade som följd. I fredags brann minst 14 bilar i Majorna i Göteborg. Rädslan paralyserar hela bostadsområden och många väljer att tiga istället för att vittna. I P-debatt idag trotsar vi tystnaden. Jag heter Alexandra Pascalido och ska försöka få svar på hur och vem som kan desarmera den tickande bomben. Hur kan våldsspiralen brytas? Det diskuterar vi idag i P1-debatt och du är välkommen att bidra med dina tankar och dina frågor och dina tips. Vi finns på chatten, vi finns på ett debattforum, vi finns på Twitter och på Facebook och vi sänder ända till 17:15. Och bor du i krokarna är du hjärtligt välkommen. Det finns några platser kvar i ett nästan fullsatt Blåstället här i Angered. Så man kan delta även på Instagram. Och först ut idag, jag har Vic Vem här. Vic Vem, du är artist. En av killarna som blev skjuten i Majorna förra veckan var en vän till dig.
Ja, han lever fortfarande så han är
Vän, precis.
Och jag vill, det första jag vill säga det är att Oliver heter killen som blev skjuten. Han är inte kriminell. Jag känner kriminella människor. Jag känner människor som är halvkriminella. Och jag känner sådana som inte är kriminella alls. Oliver tillhör den sista kategorin. Tyvärr så har tidningarna efter det hände på massa olika sätt antytt att han skulle vara kriminell, gängmedlem, gängkoppling. Jag vet inte, det har stått hur mycket saker som helst. Här ställer man sig inte på brottsoffrets sida utan man fortsätter att sprida teorier som inte har någon som helst verklighetsförankring som drabbar killens mamma som redan har fått sin son skjuten. Så jag vill att alla som lyssnar på det här, det första av allt, det handlar inte bara om gäng, det handlar inte bara om kriminalitet. Det är en oskyldig kille som har blivit skjuten och det är så han ska behandlas härnäfter.
Mm. Det finns alltså en tendens, menar du, att man generaliserar och plötsligt ser alla som gängmedlemmar, även människor som inte har, som inte är kriminella och att det är lite grann en underton att de faktiskt får skylla sig själva.
Det där kan inte jag. Det där får den som läser tidningen själv avgöra. Men står det att en kille som inte är kriminell har kriminella kopplingar utan någon som helst fog för det, då är det mer en underton. Det talas i tydliga språk.
Men gängkriminaliteten finns och den drabbar även oskyldiga. Hur märker du av gängkriminaliteten?
Jag vill ta bort ordet gäng i det, för det handlar inte bara om gäng. Som vi pratade om innan, om jag... Är vi mer än tre personer som umgås tillsammans, växer upp tillsammans och eventuellt begår brott tillsammans, stämplas det automatiskt som ett gäng, men det behöver inte handla om ett gäng. Men kriminaliteten i stan drabbar oss alla. För mig märker jag det mycket när jag jobbar med ungdomar. Ungdomar som vill väl, bär på hur mycket talang som helst, men som ingen lyssnar på. Ingen ger en plats, ingen ger utrymme för, och de här ungdomarna dras automatiskt till kriminalitet.
Du har själv ett kriminellt förflutet. Varför hamnade du i kriminalitet?
För min del var det också en känsla av utanförskap jag bar på. Trots att jag är svensk och jag kommer från Majorna. Så jag är inte liksom... jag är inte från förorten från början. Jag har ett svenskt namn, jag är svensk. Men jag drogs ändå till kriminaliteten. Det berodde på en utanförskapskänsla jag hade. Som jag utvecklade i tidig ålder.
Vad var det för utanförskap?
Jag kände inte att jag passade in i samhället. Jag sökte mig till droger. Via drogerna blev det kriminalitet. Vad jag vill säga med det här, det är också att det finns många som mig med svenska namn som inte är från förorten som också är kriminella. Så att man gör det här bara till ett förortsproblem eller någon form av etniskt problem, det är helt fel. Det är en klassfråga det handlar om och det är en utanförskap det handlar om.
Det utanförskapet som du upplevde som drev dig till både knark och kriminalitet, ersatte du det med ett innanförskap som du fick uppleva i den kriminella världen?
Nej, det blir bara värre. Det där är bara en myt att den kriminella världen ersätter ingenting. Det gör det bara värre. Men när du väl hamnar där är det svårt att ta dig ut. Och idag har jag sedan många år tillbaka brutit med både kriminalitet och droger. Men jag känner fortfarande ett utanförskap. Tack så mycket. Jag känner fortfarande ett utanförskap utifrån hur polisen jobbar mot mina ungdomar, hur media framställer mina ungdomar och även mig och min egen musik. Jag känner fortfarande ett utanförskap. Men så länge samhället ser ut som det gör så kommer jag vilja känna ett utanförskap och ta stolthet i det istället för att göra det till något destruktivt. För jag vill inte ens vara inne i det samhället som jag ser idag.
På vilket sätt skapar polisen, media, ett utanförskap?
Låt mig ta ett exempel. Jag spelade in en musikvideo för 2 veckor sedan. Det kommer ungdomar som ska vara statister i den här videon. De går upp 9 på morgonen, en lördag. Kommer till Järntorget, centrala Göteborg, där vi möts för att spela in videon. Det kommer 2 polisbilar, 6 poliser och trycker upp ungdomarna mot väggen och tullar dem. Ungdomarna har ingenting på sig, de är inte kriminella på något sätt. När jag i efterhand frågar varför de gör så här så får jag inget mer svar mer än att det är min vems video och jag är en politisk rappare. Det blir väldigt svårt för mig och efteråt uppmana de här ungdomarna att ha tillit till polisen och tro på ett samhälle som bara går ut på att anta att de är kriminella, straffa dem. Om en 15-16-åring åker fast för att ha rökt marijuana till exempel, istället för att ge den här personen vård och hjälp så försöker samhället stämpla den här personen som kriminell och ta i med hårdhandskarna för att på något sätt skrämma honom. Men tar man i med hårdhandskarna med en 16-åring, det man gör är inte att skrämma honom, det man gör är att göra honom ännu mer arg och känna sig ännu mer utanför istället för att omfamna och ta hand om honom och fråga vad det är som gör för honom.
Vi ska få träffa polisen också. Vi har en polis som har arbetat i området i mer än 20 år och det finns ju de på andra sidan som hävdar att det krävs ännu hårdare tag och det ska vi också tala om. Du har sagt att Göteborg är en guldgruva om man vill rekrytera till extremism eller till gatugäng. Varför det?
Som sagt, därför att det finns massor av ungdomar här som växer upp i en stad där vi i många områden har över 80% arbetslöshet. En stad där jag inte upplever att politiker lyssnar på de unga. En stad där de unga inte tas tillvara på. Deras talang tas inte tillvara på. Ingen hör dem och ingen ser dem.
För och en oerhört segregerad stad också.
Oerhört segregerad också. Och för en ung kille eller tjej som inte känner att hon eller han lyssnas på och inte mår bra. Den här personen är en perfekt person att dra in. Sen om den här personen dras in i ett gäng eller dras in i terroristverksamhet eller dras in i rasism. Det handlar egentligen bara om var personen växer upp. Allting är egentligen samma skit.
Ja. Amanda, du är aktiv inom Pantrarna. Vad tänker du när du hör Vic Vem? Vad tänker du om det här med gängkriminaliteten? Hur påverkar den ditt liv?
Jag vill väl hänga på lite med det som Vic sa gällande, alltså vad är gäng egentligen? Vi diskuterade det tidigare, liksom är det...
Vad är gäng? Amir Ostami som vi ska få höra alldeles strax, han är både verksam inom polisen och han är forskare. Han ska definiera exakt vad ett gäng är.
För det är bra om alla har samma bild kring det liksom.
Vi ska få definitionen alldeles strax.
När sen vad man tänker, alltså Vic är ju right on point med det mesta han säger och jag delar många av hans åsikter. Och det är bara det är tragiskt att se att den här utvecklingen.
Hur påverkas du?
Jag försöker göra min grej, men jag bor ju samtidigt i ett område som har blivit drabbad av väldigt mycket de senaste åren bara. Jag bor i Biskopsgården, växte upp där. Men enligt mig så är det här någonting som grundar sig på alltså många, många år av felaktiga beslut som har tagits av politiker. Och det är ganska svårt att lösa den situationen just nu, för att det politikerna kommer besluta nu är det som kommer synas om några år. Så att det är många års felaktiga beslut som har lett till det här bland annat.
Är du rädd? Har du drabbats av den här gängkriminaliteten? Du säger att ditt område,
Biskopsgården, har drabbats hårt. Jag är inte rädd när det kommer till gängkriminalitet i sig. Däremot är det ju djupt tragiskt när det finns vänner som har förlorat familjemedlemmar. Någon har förlorat sin pappa. Folk förlorar vänner. Och i ett område som Biskopsgården så känner ändå alla varandra. Man är uppväxtad. Det går inte att gå Alltså då är man ganska omänsklig om man inte känner med när sådana händelser händer. Och speciellt när det är väldigt, i många fall unga personer som blir drabbade. Så att det är något som påverkar alla. Allt från de äldre till alltså småbarn i området. Det kan man ju inte säga något om. Liksom. Mm.
Men du är kritisk till politikernas underlåtenhet.
Ja, absolut.
Och vi ska prata mer med politiker. Ja. Vi har både socialdemokrater och moderater på plats. Så vi ska återkomma till dig. Klara Tortosa, du är vårt lyssnaröra. Du är ansvarig för sociala medier. Och alla ni virtuella vänner där ute, ni kan ju twittra, facebooka. Det är bara använda hashtaggen P1Debatt. Vad har vi? Har vi några reaktioner?
Ja, och även chatten vill jag göra reklam för. Alla kan komma in och skriva där. Det är många som pratar om polisens insatser och ett behov av hårdare tag. På Twitter skriver Anders Holmström att man ska anställa åklagare med lite tåga. Ändra lagstiftningen så att det blir lättare för polisen att jobba. Och så där jag skriver i våran chatt. Om det är så att unga i Göteborg går med vapen på sig så måste polisen kontrollera ungdomar under en längre tid för att få dem att inse att det inte är rätt. Att ha vapen måste ge något straff. Gör en nationell drive mot att bära knivar och andra vapen.
Mm. Ja, och det är ju förbjudet att bära vapen. I alla fall, det är det som gäller. Men vi ska tala mer om detta. Vad kan man göra och hur kan man lösa detta? Och Amir Ostami, du är gängforskare, en av de främsta i landet. Du är sociolog och polis. Inspektör. Vi börjar från början. Vad är ett gäng?
Ja, det är en väldigt svår fråga. Om vi börjar med att säga så här. Om vi ska försöka definiera organiserad brottslighet så finns det nästan 200 olika definitioner internationellt. Och minst lika många när det gäller gäng. Alltså definiera det här är väldigt svårt. Och det finns ett enormt begreppsförvirring både inom det vetenskapliga fältet men även inom bland myndigheter. Men ur ett rent samhällsvetenskapligt perspektiv så är det någon form av samarbete. Det är en form av organisering. Det är ett gemenskap som...
En kriminell konstellation.
Kriminell konstellation. Alltså det är ett gemenskap där kriminellt avvikande beteende accepteras, underlättas och till och med att man uppmuntrar. Och vi ska komma ihåg att organiserat kriminellt samarbete har funnits så länge människor har valt att organisera sig i samhällen. För då har vi varit tvungna att ha regler. Och det har alltid funnits personer som har brutit mot de här reglerna. Och det har funnits normer och det har alltid varit extrema människor. Eller personer som inte har accepterat normerna och anses vara extrema. Så det har funnits så länge människan har organiserat sig i samhällen. Det vi ser eller har sett i modern tid, de senaste 30 åren, det är det här kriminella varumärket. Att organisera sig, skapa ett varumärke på något, ett företagande.
De har marknadsanpassat sig.
Japp, och vi har sett flera gånger att det finns till och med kommunikationsstrategier och marknadsstrategier som gängen har. Hur ska vi förmå media att framställa oss? Hur ska vi skapa en image av oss själva? Och så vidare. Det i sig är relativt nytt ur ett nordisk kontext. Mm. Det har funnits internationellt betydligt länge.
Mm. Och alltså, det talas ju mycket ändå om gängkriminalitet. Alltså, nu senast så hörde vi till exempel om den här terroristen i Danmark, att han hade varit engagerad i gängkriminalitet. Alltså, det talas ju allt mer om detta. Och jag försöker förstå, vad är det för skillnad mellan till exempel det man kallar för gatugängen och MC-gängen, alltså Hells Angels, Bandidos och allt vad de nu hette?
Ja, alltså MC-gängen i alla fall i grund och botten tror ju på någon form av, kommer från det här bikermiljön.
Man måste ha en motorcykel.
Ja, illusionen att man ska ha en motorcykel. Nu på senare år så är det väldigt svårt att rekrytera ungdomar som tror på bikeridealen. Det vill säga, det är inte många av våra ungdomar som gillar att ha långt hår och vara smutsiga och sitta på en motorcykel och supa varje dag.
Det är en estetisk fråga menar du, eller?
Ja, då, för att överleva har ju till och med MC-gängen etablerat gatuliknande konstellationer. Gatugängen är grupperingar som är starkt kopplade till den lokala kontexten. De uppstår i ett lokal kontext.
Är det territoriellt?
Inte alltid, oftast inte. Men territorium kan vara del av identiteten. Men det är inte så att när vi pratar om territoriella gäng, det är att territoriet är marknad man försvarar. Det ser vi inte så i stor utsträckning i Sverige. Utan territoriet kan vara del av identiteten. Att vi kommer från Hisingen, vi kommer från Backa, vi kommer från Rosengård med mera, med mera. Det är ett sätt att en organisationselement i själva identiteten.
Sen jag utannonserade att vi ska ha en debatt om gängkriminalitet, så har jag fått höra både på Twitter och på Facebook överallt att har jag fått ett förslag. De säger att vi kan lösa problemet genom att utvisa packet, och då menar de sådana som mig, liksom människor som har kommit hit från andra länder. Är gängkriminaliteten ett invandrarproblem?
Jag tycker att frågan är felformulerad. Vi vet att kriminalitet är inte etniskt betingad, så bara där så är enkla svaret nej. Och som jag nämnde tidigare så vet vi att kriminell samarbete har funnits i alla samhällen, i alla tider. Så om du skulle utvisa packet, så ser jag på ganska kort tid nya personer som tar den här rollen. För att det här kriminellt samarbete, olika nivåer, kommer finnas och alltid funnits. Det gäller att begränsa det, så att inte det tar över lokalsamhället.
Är det ett förortsproblem? Det var också vänner till mig som frågade så här, varför ska ni vara just i Angered? Ja. Det är inte det i sig stigmatiserande. Mm. Är gängkriminalitet ett förortsproblem?
Gatugängen kan kopplas till förorten och de sociala problem som finns i marginaliserade områden. Men MC-gängen, nej. Det ser helt annorlunda ut. Och delar av den organiserade brottsligheten som inte är självmarkerande gäng, det är också andra problembilder.
Mm. Vick, vem, en replik till dig. Du vill säga något?
Det är 2015. Vi är Sveriges Radio. Kan vi snälla sluta försöka etnifiera en fucking klassfråga? Det är en klassfråga. Du vet, vi behöver inte ens prata om det. Alla fattar väl att det inte är svart eller vit eller brun. Det handlar om klasser. Jag förstår inte. Jag blir bara arg. Varför pratar vi ens om det? Ärligt.
Forskaren Amir Ostami, vi måste ställa alla frågor så att alla förstår, och vi måste respektera att det finns lyssnare som sitter och undrar alla de här sakerna. Det är vår skyldighet att ändå försöka klargöra saker. Jag undrar, har gängkriminaliteten, vi har flera som ska komma och addera till det här pusslet som vi försöker lägga, men har gängkriminaliteten blivit värre? Enligt statistiken har den ju det.
Vi kan säga så här, brottsligheten har inte ökat nämnvärt, inte heller när det gäller mord och försök till mord med skjutvapen med mera. Men vi ser att fler individer väljer att organisera sig i självmarkerande gäng. Som sagt, det betyder inte att brottsligheten har ökat, men det är någon form av spiraleffekt. Har det en hög brottslighet i ett visst område, och att det finns att idén att skapa gäng finns där, och du har ett gäng bildas, så blir det en växelverkan att fler och fler ser potentialen att omvandla, till exempel, man brukar inom maktteori prata om att omvandla basala maktresurser till mer effektiva. Det vill säga, har de här symbolerna, då blir det en växelverkan och då får du fler gäng. Så att vi ser att antalet gängmedlemmar har ökat, men inte den totala brottsligheten har ökat.
Mm, men en skottlossning i veckan bara i Göteborg. Är det värst i landet i Göteborg? Särskiljer sig Göteborg på något sätt?
Det är inte vad jag i alla fall kan uttyda. Vi ser att just det här våld med dödlig utgång, alltså dödlig utgång, den har varit ganska stabil under lång tid. Andelen som kan kopplas till gäng och organiserad brottslighet, den har blivit större. Vissa år kan Göteborg eller Malmö eller Stockholm
eller Linköping där också.
Ja, det kan, om det är en konflikt så ökar antal skjutningar, men generellt så vill inte jag påstå att Göteborg eller Malmö är värst drabbat. Men problemet upplevs alltid mer i mindre orter. För det blir mer synlig och man är större maktfaktor i mindre orter. Det är därför vi ser fler och fler av de här mer organiserade MC-klubbarna, så att de etablerar sig i mindre orter. För där kan man verkligen bli en maktfaktor och då blir de mer synliga.
Jag tänker på att ordet gäng kommer från amerikanska, från engelskans gang, som är gangster. Och finns det internationella jämförelser? Alltså hur är våra gäng jämfört med amerikanska gäng, franska, grekiska, turkiska, vad vet jag?
Jag har själv gjort en sådan studie och vi har väldigt mycket likheter med våra med europeiska länderna. Alltså våra gatugäng har väldigt många likheter men även skillnader. Bland annat att territorium är inte så särskilt viktigt för de svenska gatugängen som det är för exempelvis amerikanska gatugäng. I USA har de ju en längre historik. Det finns ju gäng som består av flera generationer där farfar och far och son kan ingå i samma gängkonstellation. Vi har relativt, om vi är ett internationellt jämförelse, relativt mild gängutveckling. Så att vi har all möjlighet att vända på det här.
Mm. Jag tänker, hur har det liksom, hur ser uppklarningsfrekvensen ut hos polisen? Du är ju polis också. Klarar ni upp de här eller är det så att ni inte lägger så stor vikt vid de här brotten?
Polisen har under de senaste 5-6 åren blivit betydligt mer professionell när det gäller att hantera den här typen av brottslighet. Speciellt att utreda våld inom gängmiljön. Men uppklaringsnivån är väldigt, väldigt låg fortfarande.
Varför det? Ni skiter i frågan.
Nej, det är absolut inte. Jag tror att det här är väldigt viktigt för polisen att hantera. Men det är svåra brott. Det är väldigt svårt att komma och försöka utreda brott där varken målsägaren, alltså offret, inte ens vill samarbeta med polisen. Så det blir väldigt svårt. Men som sagt, om man delar problemet i ett före och under och efterfas så är polisen en viktig aktör när det vi har gäng. Men vi glömmer det här, orsakerna till gängbrottslighet. Där är ju andra samhällsaktörer som har huvudansvaret och inte polisen.
Mm. Maria Wallin, du är ju också, du har också ägnat väldigt mycket, du är sociolog och beteendevetare och analytiker. Du viftade här när Amir talade. Vad var det du?
Jag kan tänka att även om gängen då, om vi pratar om de här kriminella nätverken som vi har inblandade i konflikterna här i Göteborg, så de konflikterna vi kan se är ju både relaterade till personliga konflikter i en del fall kanske, men även till man släpper inte in främmande aktörer i områdena. Och det gör också att ofta är det människor som bor i områdena. Och de vistas i de här områdena. De har växt upp i områdena. De har sin familj boende i områdena. Det gör att de har de får väldigt stor områdespåverkan, i synnerhet som de här skjutningarna sker på lekplatser, utanför skolor, det är på offentliga platser och där är våra andra medborgare. Och jag tänker att
som också drabbas fast de kanske
de
inte direkt blir skjutna.
De är alla drabbade. Man blir drabbad om man ser någon bli skjuten, om man är barn eller vuxen, det spelar egentligen ingen roll. Alltså den här rädslan som skjutningarna framkallar. Och sen får man komma ihåg lite att skjutningarna är liksom bara toppen på isberget. Det är bara det våldet vi ser.
Vad finns under isberget?
Men under isberget så finns det dagliga våldet, de dagliga hoten.
Vad kan det vara? Våld i nära relationer?
Ja, alltså det kanske det finns säkert också, men det kanske inte drabbar personer i det offentliga rummet om man säger så. Det kan vara enkla saker som att man blir hotad på olika sätt. Alltså man bygger upp ett rykte och ett kapital kan man säga genom sitt våld, de här kriminella agenterna eller personerna. Och det gör ju att människor är väldigt rädda. Vissa av de här personerna då reagerar bara människor tittar på dem. Så kan de ta till våld. Alltså man har väldigt snabbt och nära till våld. Det är misshandel, det är grov misshandel. Man kör ut människor i skogen, misshandlar dem, tortyrliknande misshandel och så vidare. Och man, så den här rädslan är väldigt djup.
Men också rädslan för repressalier som flera talar om.
Ja, den är djup. Och det kanske är så att det skiljer sig mellan olika områden. Men i vissa områden är den så djup så vi vet att vi har barn och ungdomar som inte vågar gå ut på grund av rädsla för repressalier, för att de har blivit hotade och så vidare.
Mm. Vic, du får en kort
list. Jag undrar en grej. Till exempel det som händer i Danmark nu när det är ett terrorbrott som hotar landets säkerhet. Då är varenda polis där. Och det är också svårt att lösa. Det är inte som att polisen har värsta insynen i de här nätverken. Varför står ni här och pratar bara om hur svårt det är att lösa skjutningarna? Varför är inte inställningen samma där? Vi kommer lösa det här oavsett vad. Det är ett hot mot våra medborgare. Det är ett hot mot landets säkerhet. Och vi ska lösa det.
Bra fråga.
Vad är skillnaden?
Det kan inte jag svara på, för jag är ju inte polis.
Nej.
Så att,
nej, precis. Men vi har politiker här som jag ska skicka vidare din fråga, Vic, vem till politikerna. Varför tar vi inte det här, de här hoten, det här våldet, den här brottsligheten på lika stort allvar? Och vad kan vi göra åt den? Och det är precis det som jag hoppas att vi ska landa i. Men jag tänker också den här världen, Maria Wallin. Mm. Den är också, det är en enormt hierarkisk machokultur.
Ja, det är det.
Den är väldigt mansdominerad.
Jag har jobbat bland annat som projektledare när det gäller våld i nära relationer. Och man kan ju se att våld i nära relationer överhuvudtaget är väldigt nära sammankopplat med utvecklandet hos individer då, i antisocialt beteende, kriminalitet eller andra typer av utanförskap. För man kan ju känna sig utanför utan att bli kriminell, om man säger så. Det finns ju många olika typer av utanförskap.
Men jag tänker också...
Det som händer, det är att det här våldet, de reproducerar också en väldigt stark mansbild som är väldigt nära sammankopplad med våld överhuvudtaget, och den påverkar områdena, kan man säga. Det är väldigt påtagligt.
Det är en missförstådd maskulinitet som är synonym med våld.
Ja.
Men jag tänker också på alla mammor, systrar, fruar, väninnor eller vad det nu är. Jag tänker på alla de som också drabbas indirekt. Mm. Men de hörs ytterst sällan.
Ja.
Och häromdagen så talade jag med någon som sa, och då sa jag, alla de här frånvarande papporna har ju ofta angetts som en av orsakerna till kriminalitet. Men då var det någon som sa, det är också de närvarande mammorna. Ja. Vad är kvinnornas roll i det här?
Alltså jag tror att föräldrarnas roll överhuvudtaget för barn som växer upp är ju väldigt, den är viktig. Och ibland så kan man, om man tittar generellt, så kan det vara så att vi har väldigt många närvarande föräldrar också som försöker få sina barn bort från det här, som försöker, de ber om hjälp och, för att man ska åka och leta efter deras barn och så vidare, va? Men det finns också det att som förälder är det väldigt svårt ibland att sätta gränser för sina barn, och det är ganska viktigt. Även om det är jobbigt så blir det också ett sätt att visa att man bryr sig, att sätta gränser utan att gå över till våld. Men sen också, det är klart att alltså man behöver andra manliga förebilder också kanske då. Mm.
Och manliga förebilder, det ska vi, det har vi också med oss här idag. Vi har flera manliga förebilder som kommer tala om vikten av detta. Jag tänker också, när vi talade tidigare så talade du också om att det finns också en politisk korrekthet när man diskuterar de här frågorna som också ibland kan skymma sikten. Mm. Vad kan det vara till exempel?
Jag tänker att jag vänder mig lite mot precis som man också. Alltså det är ju ingen, så som jag har sett det, så är det ju inte bara en typ av problem och kriminalitet som drabbar de så kallade segregerade områdena. Vi har ju sett stadsdelar som egentligen på pappret inte är speciellt segregerade, som ändå blir drabbade. Alltså det beror ju på det här. För det första vill jag säga att det här är en väldigt liten procent utav invånarna i våra stadsdelar som vi pratar om när vi pratar om medlemmar i kriminella nätverk eller kriminella konstellationer. Men de får ett oproportionellt stort fokus i alla frågor, om man säger så.
Ja. Vi ska återkomma till det. Peter Svensson, du arbetar för Fryshuset och har varit kriminell, yrkeskriminell, och du är också dessutom gammal göteborgare. Hur hamnade du i kriminalitet?
Det var väl någonstans lite som Victor var inne på, men just jag självklart gjorde jag mina val in i det kriminella, men också känslan av utanförskap. Jag var inte duktig i skolan, avsaknad av positiva förebilder, pappa.
Men hur gick du från att snatta något fjuttigt till att hamna i ett gäng?
Det var väl en process på några år, men just det här att min väg in i det kriminella, alltså känslan av att inte vara bra på något i samhället, och skolan är ju också en bra bidragande faktor skulle jag vilja säga. Jag lyckades inte i skolan, koncentrationssvårigheter, stökig, störande elev, men just när jag kom i kontakt med det kriminella, jag hade tagit en cykel som en ville köpa. Givetvis ett brott, men jag hade den som transportmedel och hade inte en tanke på att tjäna pengar på den. Men när jag fick erbjudandet att sälja den här cykeln, istället för att tänka och tycka att det var något fel, så för mig blev det att mitt svar blev genast att jag vet vad det finns bättre cyklar, vill du köpa mera? Och självklart så ville han det också. Och för mig blev det, redan dagen efter kom jag med fetare cyklar som jag kunde sälja. Och den känslan jag fick just där var ju bra på någonting. Lillgrabben som kunde fixa det här. Jag började känna mig bekräftad, jag sedd, hörd. Också att jag kände någon form av tillhörighet. Medan parallellt, jag fick höra i skolan, gör du inte bra på det här provet, du kommer inte ha någon framtid, du kommer inte lyckas i samhället. Men när jag kommer i kontakt med det kriminella fick jag hela tiden höra hur bra jag var. Jag hittade en gemenskap, jag blev bekräftad. Så att för mig... den första tiden, alltså det var ju som ett lyckorus. Jag har hittat min plats i samhället. Sen självklart eskalerar ju ens brottsliga karriär och brotten man begår. Men lite, kanske 7-8 år senare, så fick jag erbjudandet att gå med ett gäng som räknas som ett kriminellt gäng. Och återigen, just det gänget hade stått mycket om det i tidningar, och för mig ingav det en känsla just av wow, de här, jag läser om de här tuffa killarna i tidningarna, det blir ytterligare att avancera så, i det kriminella. Så det är som jag blev rekryterad. Alltså jag känner mig väldigt speciell. De söker upp mig och frågar om jag vill ingå i det här gänget.
Gynnar medierna gängkulturen?
Ja, de gör ju otroligt bra reklam. Medierna har ju blivit bättre på det. Men det är ju klart att de gör, det är ju som Amir var inne på, de gör ju reklam för gänget. Hade det stått, alltså det står ju, vi får ju inte glömma heller att de flesta gängen i samhället är positiva gäng. Idrottsföreningar, alltså vi människor vill ju ingå i någon form av gängkonstellation.
Idrottsföreningar kallas ju sällan för gäng.
Nej, men alltså ett sammanhang, en tillhörighet. Mm. Och det finns otroligt många gäng som inte begår kriminella handlingar heller.
Nu ska inte jag rota i det värsta du har gjort och så vidare, men det jag vill veta, det var så här, vad var det som fick dig att bryta med gängkriminalitet och den här brottsspiralen?
Nej, men men jag tror att det är många faktorer, men jag började vackla i mina tankar. Jag tror också någonstans att det är mognad. Jag tror jag var 29 år när jag började vackla i mitt beslut, men jag kunde inte längre rättfärdiga mina kriminella handlingar, för det är någonting som man gör som kriminell. Alltså man stjäl från de rika och ger till de fattiga, så alltså man har rätten att ta saker.
Men det är
saker.
Väl ändå en förskönande omskrivning, Robin Hood,
ja,
med
det är
romantik.
Liknande. Banken är försäkrad, alltså på något sätt blir du tvungen att göra det. Du kan ju inte gå, om du är kriminell och tycker att du begår hemska handlingar, då kommer du må dåligt. Alltså man rättfärdigar det, man tar ju sig rätten och misshandlar.
Tänker man
någon.
Inte på sina offer?
Nej, man tar ju sig den rätten. De förtjänar det.
Men hur ska man bryta? Hur tog du dig ur? Var det någon som hjälpte dig? Hur arbetar du idag med ungdomar som lämnar det här livet?
Ja, men det var ju just, jag satt i en isoleringscell på en av Sveriges anstalter, och de där inom kriminalvården uppmärksamma och tog på allvar att jag ville just lämna kriminaliteten, det kriminella gänget. Men
det sägs att fängelser och anstalter är den bästa utbildningen man kan få i kriminell karriär.
Ja, det stämmer. Nu hoppas jag ju och tror på att kriminalvården är ju under utveckling. Just under den perioden satsades det mycket på säkerhet. Säkerheten sitter, men vad heter det? Just det här att de kontaktade Fryshuset där jag jobbar idag, och där fick jag individuell stöttning och den hjälpen som jag kände fungerade för mig.
För det är ju ändå... Och idag betalar du tillbaka genom att hjälpa andra ungdomar.
Ungdomar, unga vuxna, just. Mm. Ja.
Genom att, vadå, vad får de göra? För nu...
Det handlar ju om att stötta dem. Jag jobbar i en verksamhet som heter Passus på Fryshuset. Och det handlar ju om att hjälpa och stötta dem genom den här processen. För hur den är, även om du vill lämna kriminaliteten, du är trött på den livsstilen, så har du ändå skapat din identitet kring det kriminella.
Mm. Du lyssnar till P1 Debatt. Det handlar om gängkriminalitet. Vi är på Blåstället i Angered i Göteborg och ni är välkomna hit. Det finns platser kvar. Ni kan mejla och twittra och facebooka till oss hashtagga P1 Debatt. Jag heter Alexandra Pascalido och vi kommer fortsätta. Snart kommer vi höra både poliser och politiker och vi kommer få veta mycket mer. Men först vill jag säga hjärtligt välkommen. Scenen är din, Vic Vem. Varsågod.
Att köra några låtar, men jag tänkte faktiskt börja med att läsa en dikt istället. Jag tänkte läsa en dikt och den handlar om dig och mig. Vi läser tidningen, jobbar 9-5, tar bussen eller bilen hem, ändrar Facebook-profilen, hoppar i en säng, vaknar upp och gör samma rutiner igen. För helgen kommer sen. Då är det tid för alkohol, lite kokain och cannabinol om du vill må på en annan nivå. Dagen efter Panodil, Alvedon och tillbaks till det grå. Så, snälla, väck min känsla, ta väck min rädsla, låt mitt hjärta tänka. Vad är frihet om själen är fängslad? Det är massa folk här. Varför är jag ensam? I landet där ingen hälsar, rikedomar. Men ingen hälsa. Jag stiger på bussen och blickar vänder. Ingen tittar på någon som de inte känner. Kroppar signalerar vi är inte vänner. Bussen åker. Jag sitter still och tänker. Att människor är fett paradoxala. Sociala medier har gjort oss osociala. Uppkopplade. Men ändå avstängda. Fångar i mentala spärrar. Slava till drömmar om hav och pengar. Höga på saker vi har blivit asbänga. Jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha. För att slippa känna en enda känsla. Vilket får mig att tänka att jag borde skämmas. Jag borde lära mig att leva. Jag borde ta och spänna av. Och mest av allt jag borde ändras. Varför är vi så rädda för guld som vi inte kan väga? Blinda för djup som vi inte kan mäta. Alla vet bäst, vi alla är säkra. Men om alla har rätt, då finns det inget att lära. Sätter priser på vad våra kroppar är värda. Och föraktar allt som vi inte kan äga. Lurade att lyckan är dyr här. Lurade att tro på hur fri jag är. Men fattar du hur styrd jag är? Går runt i Air Max för en lax vars topp, botten, sida och tyg är. Sitt över barn i en by där. Orättvis och svält och krig är. Med några lik där blir nya trender här. Slavarbete skapar de kläderna vi bär. Och jag vet om det. Men jag skiter i det där. För vad är ett liv värt när man vill vara fin och fräsch? Så fresh and so clean, så fresh and so clean, yeah. Jag lyssnar på musik om swag. Så jag måste bara fixa lite cash. Och köpa mig ett tredje par av samma skor jag redan har, fast denna gången i en ny färg. Jag går med fina sneakers i en ful värld. Vi går med fina sneakers i en ful värld. Vilket får mig att tänka att vi borde skämmas. Vi borde lära oss att dela. Vi borde ställa oss upp. Och mest av allt, vi borde ändras. Vi klagar över tiggare som vill ha mat och pengar, när de kunde blivit mätta på den mat vi lämnar. Det regnar och folk sover ute varje kväll. Andra bara passerar som det var en bagatell. De ska gå hem och kolla Paradise Hotel. Medan folk sover ute varje kväll. Det känns som våra hjärtan borde skaffa hjälp. Kanske därför unga hjärtan bär på massa eld. Eld i riksdagen, på tv, rasisten, vdn. Det finns tusen typer av terrorister här som är problemet. Jag menar, se det, eld. Fascismen har ingen färg, de snackar rättvisa och Gud men dyrkar bara sig själv. Det är eld när ungdomar tänder upp en, när ungdomar lägger upp en, när föräldrarna hittar kroppen och poliserna missar brotten. Det är eld att vi delas upp i innerstads- och förortsreservaten. Orättvisans klagosång är nattvisa för barnen. De hör eld. För pistolen finns till salu, men den är inget vapen. När friheten att tänka sedan länge är beslagen. Det är eld. Att kidsen kastar sten för de tröttnar helt. Inget rätt och fel, det är bara smärta och svek. Ingen lyssnar, de säger bara sätt dig ner. Acceptera ditt läge, håll käften och le. Det är eld. Att vi inte kan se. att vi alla har en del i det som sker. Att du och jag kunde varit något mer, men vi som har det bra, vi väljer att bara vara det vi vet, och det är bara för vi är så äckligt bekväma, lärda, och göra det lätta istället för att göra det rätta. Vilket får mig att tänka att vi borde skämmas. Vi borde lära oss att leva. Vi borde ställa oss upp. Och mest av allt, vi borde ändras. Men om du hellre vill göra det, kan du skylla från dig allt istället. Då kan du tjata om egen ansvar. Du kan prata om regler och val. Du kan hata folk som inte är som du är van, för att de inte tycker att de lever som man ska. Du kan låta media dela ras. Du kan jaga terroristerna för deras hat. Men du kan ändå skaka hand med det land de finansieras av, bara för det är betalt. Du kan placera normer i dockor och ge dem till barn. Du kan skära ner på vården, sparka mer personal, för du kan ändå sälja ut alltihop till läkemedelsbolag. Du kan låta ett fåtal stjäla nästan allt från ett flertal, för du kan ändå bedöva dem sen, söva ner dem med en ny tv-kanal. Du kan vara så girig med det du har att du kan spara eviga dagar, och när du dör kan du till och med köpa dig en 3D-grav. Men när de grävt ner din kropp, ja, när de grävt ner din kropp, vad ska din själ ta vägen? Vad ska din själ ta vägen? Vad ska vi gå när vi inte kan gömma oss? Våra barn kommer aldrig att glömma oss. Det är lätt att fördöma oss, men innan du gör det, kom ihåg att du är en av oss och vi borde ändra oss.
Tack så mycket. Ni hörde artisten Rick Venn, Spoken Word. Och det här är Peter Batt, Blåstället i Angered. Klara Tortosa, vad har vi? Har vi någon reaktion eller några frågor ifrån våra kära lyssnare där hemma?
Ja, alltså det är många som pratar om de ökade klyftorna.
Christer
Nilsson skriver att allt detta hänger samman med de ökade klyftorna i Sverige. Och världens bäst fungerande välfärdsstat har sedan början av 80-talet successivt nedmonterats. Och de växande klyftorna i Sverige är ett medvetet resultat av alla stora svenska partiers beslut under flera årtionden.
Mm. Och svenska partier ska vi minsann få träffa Jonas Ransgård, kan få höra efter Ekot, och Marina Johansson, en socialdemokrat och en moderat har vi, som ska lösa alla våra problem. Och vi har poliser, och vi ska få höra mer om skottlossningar och uppgörelser i undre världen som polisen inte alltid förmår lösa. Varför och hur och vad är svårigheterna, ska vi tala mer om. Vi har hört Peter som gjorde kriminell karriär och idag hjälper andra att hoppa av. Vi har också hört forskaren och polisen Amir Rostami som intervjuat hundratals gängmedlemmar, och han har förklarat en del av orsakerna. Var med oss efter Ekot, för då fortsätter vi diskutera i P1-debatt, och ni kan också fortsätta under den här, nu när vi är borta så kan ni fortsätta. Vi hörs snart. Hej och hjärtligt välkomna. Det här är P1-debatt. Idag är titeln Hur får vi stopp på gängskjutningarna? Det handlar om gängkriminalitet. Vi är på Blåstället i Angered i Göteborg. Klara Tortosa, du är vårt lyssnaröra. Vad säger våra virtuella vänner egentligen?
Ja, men nu är det full gång här. Det är jättekul. Det är många som skriver. Och signaturen Hur svårt kan det vara skriver: om de yngre gangsterna bis ser att deras äldre förebilder sitter inne på långa straff istället för att åka omkring i svarta och dyra bilar och blinga med guldkedjor runt halsen, då kanske man börjar fundera på en alternativ livsstil. Mm. Och Annika Brunsten, jag kör den till, säger att samhället borde satsa mer på skolan, den gemensamma grunden för alla barn. Ge barnen ett kvitto på att de är bra. Ökade inkomstklyftor och stigmatisering av segregerade områden är själva problemet. Men skolan kan också vara en del av motståndet, kunskap i makt, och inget barn i Sverige ska behöva skämmas. Mm.
Och vi ska alldeles strax också få träffa landslagsboxaren och den fantastiska förebilden Amir Smesem, som själv också jobbar som lärare i Sjumilaskolan, och diskutera vidare detta. Men jag skulle vilja hälsa Karwan Faraj välkommen. Karwan, du har gjort de här dokumentärerna som har sänds i P1, Skotten i Göteborg heter de. Och de måste alla lyssna på, de är oerhört intressanta. Vad var det du egentligen ville berätta om gängkriminaliteten?
Ja, jag har gjort dem tillsammans med Kamran Rahimi som är med mig. Vi ville rapportera inifrån. Det var när vi började läsa alla de här rubrikerna. Helt plötsligt blev skjutningen i Göteborg bara rubriker. Och jag kände att det saknade, det fanns inte journalister eller människor som ville dyka in och beskriva de här personerna som skjuter och som blir drabbade av skjutningarna.
Både du och kameran fick ett enormt förtroende för människor som ibland inte ens talar med polisen. Mm. Varför, hur fick ni det?
Alltså jag har ju beskrivit den här världen många år tillbaka i en roman som jag skrev tillsammans med Renzo Arnerud, Vildsvinet. Och sen har jag föreläst om just gängkriminalitet under många år och jobbat, liksom skrivit filmmanus och så om det. Så sen har jag jobbat med ungdomar i de miljöerna också och människor i den miljön under många år. Så jag visste ju att det skulle bli svår, alltså jättesvår uppdrag, men jag valde ändå att ta den utmaningen och gav mig ut och försökte ta reda på vem har blivit skjuten nu, hur kan man komma i kontakt med den personen, hur kan man prata och få den personen att berätta istället för att vi ska diskutera dem, att de får säga sin bakgrund. Alltså. Mm.
Och vad är problemet enligt er som har ägnat så mycket tid åt att skildra det här och gestalta det?
Och problemet är olika saker faktiskt. Det är lite mer individuellt hur människor hamnat i kriminalitet. Det är liksom vårt perspektiv. De vi har pratat med, liksom, vi ser det på grund av ekonomiskt intresse. Andra är det på grund av typ, hemförhållanden eller det ena och det andra. Så det är väldigt individuellt. Mm. Men det de har haft gemensamt, de vi har pratat med, de flesta av dem, det börjat gå snett för dem redan i högstadiet, i 8 och 9. Mm. Det har vi sett liksom som en röd tråd
tidigt.
Genom.
Och vi ska också tala med socialtjänsten, för väldigt många utav de här som är gängmedlemmar hamnar precis snett och blir ofta föremål för socialtjänsten. Jag tänker, översvämmas inte redan medierna av alldeles för mycket gangsterromantik?
Inte på samma sätt.
Hur då?
För att vi försökte ge så här socialt perspektiv. Det är det som har varit vår ingångspunkt. Vi har inte gått dit och träffat de här människorna med förutfattade meningar. Vi har ifrågasatt, vi har frågat dem, vi har låtit dem prata till punkt. Och vi har försökt fördjupa oss i det här. Och det är sällan man får höra det så. Jag har läst flera böcker om kriminalitet. Och man oftast rör ytan bara lite och romantiserar det på sätt och vis. Och man vågar inte ifrågasätta vissa saker. Men vi har inte haft den ingångspunkten.
Var är kvinnorna? Var är mammorna?
Jättebra fråga faktiskt. Det vi har tyckt att vi som har saknats i våra reportage, det är att vi har inte lyckats få kvinnorna att prata. Vi har träffat flera mammor till människor som har blivit skjutna, till människor som har dött av skjutningarna, men de har helt enkelt, de har inte velat, de har velat diskutera med oss, men de har inte velat.
Vågar de inte?
Jag vet inte vad det har kunnat bero på. Mm. Men det är en intressant fråga. Mm.
Ja, vi har också försökt, ska jag säga, närma oss flera stycken, flera mammor och systrar. Det har varit oerhört svårt att få hit några. Enver Ramirez, du har ju varit med i dokumentären Skotten i Göteborg. Och du är också bästa kompis med Hamza som är med i första delen och berättar om när han blev skjuten. Du också har lång erfarenhet av att arbeta på ungdomsgårdar och brinner för de här frågorna. Och alltså, när vi har pratat tidigare så har du också talat om Backa. Branden, alltså diskoteksbranden på Backaplan. Började det för så här länge sedan? Vad var det som hände egentligen då? Och vad har det med dagens gängkriminalitet att göra?
Först och främst så har jag stört mig hela tiden här att vi pratar om gängkriminalitet och så. Vi har redan sagt flera gånger, flera av oss, det är inte det handlar om. Så jag skulle uppskatta om vi tog bort det begreppet i den här sändningen och så pratar vi om problemen.
Okay, så, varför vill du inte prata om gängkriminalitet?
Alltså, grejen är så, gängkriminalitet, det är en grej som till och med, vad var det hette han, polisen som har forskat i det. Det har funnits i alla samhällen, det kommer alltid finnas, och det är inte det som är problemet här. Det problemet vi har idag och det problemet som har pratats.
Vänta. För vi måste reda ut saker, Enver. Okay, polisen och forskaren här, Amir Ostami, som har forskat i massa och intervjuat hundratals gängmedlemmar. Ska vi inte tala om gängkriminalitet?
Jo, jag tycker att vi ska prata om gäng, för det är, som sagt, det sticker ut. Att gäng blir när de uppstår. Begreppet håller jag med. Det är problematiskt att använda begreppet, och det används ofta som ett sätt att måla andra människor i olika fack. Men jag tror att pratar vi inte om gäng så förlorar vi det här fokuset på den här maktfaktorn.
Att det är organiserat? Eller?
Inte bara organiserat. Alltså, idén med symboler som en maktresurs är att bli en maktfaktor i den lokala kontexten. Det vill säga att varumärket ska se till att andra ska känna fruktan. Det kan vara en illusion, det här med broderskap och lojalitet, men den uppfyller en funktion. Så pratar vi inte om gäng så ser vi inte dem som ett maktfaktor i samhället. För att det är inte bara gängmedlemmar som är problem, det är också de som drabbas av det som blir också ett problem.
Så det var inte, nu pratade jag om vad vi ska kalla det här, det är klart förstår. Jag snackar om just nu i det här programmet och det som vi är för att prata. Alltså det här har ingenting att göra. Vi pratar om det gängproblematiken som finns idag, kalla det vad du vill. Men det är ett problem som finns idag och det är någonting som har odlats i 15 år av oansvariga beslutsfattare. Så att kalla det vad du vill nu, det spelar ingen roll. Det har funnits, det existerar, det kommer existera. Vi kan inte förändra det som är just nu. Däremot kan vi förändra det som är om 10-15 år. Och det är det min ingång är. Och när du frågar om branden, Backabranden och allt det där. Det var en tid av nedskärningar. Alla Göteborg vet det och så. Och det som hände var att några ungdomar gjorde en fest. Det gick åt helvete.
Jag vet precis vad som hände. 63 ungdomar dog. Det var flera hundra som skadades. Många för livet. Det var ett stort trauma. Men på vilket sätt hänger det ihop med det som händer idag menar du?
Det här är en Göteborgsgrej. De flesta i alla fall som jag känner. Jag känner generationer av ungdomar, generationer av gängkriminella, generationer av
missbrukare. Pratar du om gängkriminella nu? Vänta lite kompis. Du säger det mot dig själv nu. Vänta, brorsan, kom igen.
Det har funnits gäng. Jag säger inte att det inte har funnits gäng.
Jaha, plötsligt så har det funnits gäng.
Ja, men det är klart det har funnits gäng och så. Du vet, det här branding eller vad vi har pratat om, det är klart det har funnits. Men jag säger inte att det inte har funnits. Jag säger att det här forumet, det är inte det vi ska koncentrera oss på.
Varsågod, Enver.
Så, tillbaka till din fråga. Vad var din fråga? Jag skulle bara klargöra för svenska folket.
Okay. Men idag, du arbetar ju med ungdomar. Eller hur? På ungdomsvården. Så vad är det de här ungdomarna behöver?
Alltså först och främst, det behövs resurser till ungdomsverksamhet och inte nedskärningar och så. Det finns tydliga, det finns jättetydligt, alltså jag ser det tydligt. Jag har jobbat med ungdomar i så pass många år att jag kan klara se en bild på den generationen som offrats och den generationen som senare kommer att ge problem.
Jag har läst statistik om att bilbränder och våld ökar under loven, under skolloven.
Ja, det finns säkert statistik. Jag läser inte statistik. Jag jobbar på fältet. Vet.
Jo, du jobbar på fältet. Men det är ju ett problem när det inte finns fritidsgårdar och ungdomar inte har någonting att göra. Du absolut. Måste lyssna på vad jag säger.
Jo, det är klart. Alltså, det här med att det händer i helger eller på jullov och sådär. Det är som att skrapa lite på ytan, förstår du?
Men jag menar, okay, så vad vill du? Du har politiker här på plats. Du har en moderat och en socialdemokrat. Sveriges största partier. Vad vill du kräva?
Alltså jag skulle vilja att politiken tog ansvar över beslut som har tagits för 10-15 år sedan. Nu vet jag inte, vilka är det som är politiker här? Eller ni två där?
Det är precis. De kommer
jag vet
tala
inte om vi jobbade
strax.
På den tiden, men vi vet ju alla att det skärdes ner i Angered, det skärdes ner i Biskop. Biskop har haft en fritidsgård och sen helt plötsligt är det problem i området. Jag ser att det där problemet ligger. Alltså, offrar man en generation, jag menar den generationen kommer växa upp och vad. Vi kan ta exempel i Hammarkullen efter brandkatastrofen. Helt plötsligt kom det mycket resurser där och hela den generationen sysslar med musik. Och hela den generationen idag är liksom Göteborgs artister.
Men vet du, när man talar om nedskärningar och att det borde liksom behövas mer verksamhet och aktiviteter för ungdomar, så är det sådana som hävdar att det är en förenkling. Fler fritidsgårdar skulle inte motverka kriminaliteten. Det säger kritikerna i alla fall. Men jag vill, Karvan, ja. Du vill tillägga någonting.
Ja, precis. Jag ville bara tillägga en grej. Du pratade
Amir Rostami, forskaren. Mm.
Ja, du nämnde något med symboler. Alltså dagens kriminella, de vi har pratat med som har skjutit de senaste 2 åren på Göteborg, de bär inga symboler. Det är inte människor som har gemensamma tatueringar eller så. De jobbar inte för varumärken som de traditionella gängen. Det är som man kan jämföra dem med enmans firmor som samarbetar med varandra. Och de är inte tvungna att samarbeta långsiktigt. Man samarbetar med den som passar just så bryter man sig loss, och det är därför det uppstår många skjutningar, för att alla vill vara frilans och bygga sina egna grupperingar och så vidare. Så det skiljer sig en del, skulle jag vilja säga.
Vi ska inte fördjupa oss i symboler och så vidare, utan jag skulle vilja höra med Ulf Merlander som har varit polisen 20 år tillbaka och som nu jobbar också med satsningen Trygg i Angered. Hur ser du på detta? Vad har du sett av den här gängkriminaliteten?
Jo, jag har ju sett att den utvecklas naturligtvis. Vi pratar om klasskamp eller segregation, och det är för mig samma sak. Vi ser att ungdomarna här i vissa stadsdelar i Göteborg, de har det tuffare helt enkelt. De måste knyta näven hårdare i fickan, de har en högre tröskel att kliva över för att lyckas. Det är inget snack om saken, så är det.
Och vad har du sett av den här gängkriminaliteten i ditt arbete? Vad har du mött?
Ja, det jag har mött är att jag ser att just den här tystnaden. När jag började som ungdomspolis så kunde 14-15-åringar berätta i förhör vad de varit med om. Idag är det väldigt svårt att få dem att prata. Och det här är en typisk sån grej som gängkulturen har fört med sig, att den här tystnaden. Och vi pratade förut om tystnaden i stadsdelen. Det här påverkar ju, folk vill inte vittna. Det påverkar rättssamhället negativt.
Rädsla för repressalier,
ja,
för att de ska...
Precis. Och vi pratade tidigare här om olika markörer, som jag brukar säga. Det var de som har haft ett kriminellt förflutet här. Vi vet ju om vilka markörer det är idag.
Vad är det för markörer?
Ja, det kan vara, som han sa, Peter tror han hette, som var här tidigare. Då. Att han känner sig utanför, aggressivitet, man har dåliga familjeförhållanden, skolresultat. Allt det känner vi till. Men av någon anledning så lyckas vi inte fånga upp detta då.
Varför lyckas ni inte fånga upp det här om ni ser de här tidiga signalerna? Varför lyckas man inte stoppa detta i tid innan det accelererar?
Ja, det här tror jag handlar väldigt mycket om. Jag brukar säga att stafettpinnen går redan från mödravårdscentralen. Det finns folk som är i riskzonen redan när de ska föda sina barn. Och då måste man följa den här stafettpinnen hela vägen. Upp till skolan, barn- och ungdomspsyk, sen tar fritid och socialtjänst över, och så polis och sen kriminalvård. Alltså den här stafettpinnen måste hela tiden lämnas över. Vi pratar hela tiden om folk faller mellan stolarna.
Du har kämpat väldigt mycket i närområdet. Du är en polis som har ägnat en extremt mycket arbete åt detta. Vad är det värsta du varit med om? Alltså, du berättade för mig när du bläddrade i någon skolkatalog. Vad såg du då?
Nej, det var jag och en kollega som gick igenom en skolkatalog och kollade på de här killarna som vi har jobbat med. Och då kunde vi räkna ut att det var väldigt många som var döda. Och var de väldigt tidigt. Och jag tittar i min egen skolkatalog när jag gick i högstadiet, så är det nästan ingen som är död. Det är skillnaden i de här stadsdelarna.
Vilka andra uttryck kan det ta sig? Vad har du mött i ditt arbete?
Ja, det jag har sett när man får det här. Det var en bild här förut att polisen bara ställer upp ungdomar mot väggen. De poliserna jag har jobbat nära, de jobbar väldigt mycket med relationer. Och jobbar väldigt mycket, väldigt nära de här ungdomarna. Och de här ungdomarna berättar saker, fast de vill inte berätta det i förhör, men de kan berätta det, som vi vill säga, under bordet, vad de har varit med om. Men namnger de inte folk vad de har råkat ut för då?
Utmaningen för er är ju att skapa förtroende.
Ja, och det är ju ett sätt för dem att gå vidare naturligtvis och börja lätta på det trycket de har i sig, för de bär ju på mycket ångest. Och jag har ett par stycken som har berättat om ett skenavrättade.
Skenavrättade?
Men de vågar inte säga vem det är. Och det är den här tystnaden vi måste komma åt.
Och hur bryter man den här tystnaden? Alltså det är ju ett hot mot demokratin, om man nu kan använda ett sånt ord, om människor inte vågar vittna.
Ja, vi har en lång resa att vandra där, tycker jag, i samhället. För det har blivit så att det pratades i första timmen här att de här har makt i området, de här som står för våldet. Och det är klart, våldet skapar tystnad. Vi måste förstärka civilsamhället och civilkuraget. Men det har gått så långt så att vi pratar om personskydd och kronvittnen och sånt där. Och jag vet inte om vi vill ha ett sånt samhälle.
Vi har också två politiker på plats, som sagt. Finns det någonting, förresten, innan jag fortsätter, Ulf Merlander, finns det någonting, är du självkritisk på något sätt? Alltså, polisen har ju inte alltid agerat exemplariskt, kan man säga. Och polisen har ju också fått ganska mycket kritik för att inte alltid vara så synlig i vissa områden.
Nej, visst ska vi vara kritiska, självkritiska allra högsta grad. Och det är jättebra, det kommer upp sånt här att folk har ifrågasatt våra metoder. Mycket av våra metoder måste vi kommunicera också. Vi måste tala om varför vi gör olika saker. Och ibland ska man också veta att vi ska ju lagföra människor, det är vårt uppdrag. Det kommer alltid finnas en viss spänning mellan ungdomar och poliser, för det ligger i vårt uppdrag att jobba med ungdomar som har hamnat snett av olika skäl då. Men jag vill bara slå ett slag, för vi har börjat väldigt mycket här just i stadsdelen Angered här, med att som ni säger, fas ett är att vi ska försöka återta gatan. Alltså polisen och civilsamhället ska socialt mobilisera sig för att återta gatan. Så att det är liksom inte de här kriminella nätverken, konstellationerna som står för ordningen redan där.
Mm. I New York till exempel så lyckades man minska brottsligheten med 80% under de gångna 20 åren. Och då menar man att man hade tydligt ledarskap och man använde ny teknik och partnerskap mot brott. Har ni någonsin funderat på att använda en ny medicin eftersom den ni använt hittills uppenbarligen inte har funkat särskilt bra?
Ja, vi... Absolut, vi tittar väldigt mycket mer på vad forskningen säger att vi ska göra. Polisen har generellt varit dåliga på att ta till sig den teoretiska forskningen och omsätta den i praktiken. Det försöker vi verkligen göra i det här konceptet Trygg i Angered och titta på vad säger forskningen, vilka metoder fungerar. Och så försöker vi omsätta det i praktiken då. Mm.
Och det sista jag tänkte fråga dig är att nästan 9 av 10 fängelsedömda gängmedlemmar återfaller i brott. Och allt fler personer i fängelset har kopplingar till olika kriminella grupperingar enligt en statlig undersökning från 2010. Vad gör ni åt det här? Ni vet ju vilka som kommer ut från fängelset.
Ja, men då har vi också det som jag säger, stafettpinnen. När vi lämnar över stafettpinnen till kriminalvården, då måste ju de jobba stenhårt med att försöka återanpassa de här personerna. Och det var som han Peter sa, när hans fönster var öppet och han ville ha hjälp, då fanns det någon att hjälpa det. Och det tyvärr ser det inte ut så. Att när fönstret är öppet, som jag säger, då måste samhället finnas där. Och ibland är det när de är 16, ibland är det när de är 20, ibland är det när de är 35. Men vi, det som är det fina med samhället är att vi stänger aldrig dörren.
Och här på plats har vi också Hans Bishop. Du är institutionschef på Fagared. Det är ett ungdomshem för tvångsomhändertagna kriminella ungdomar. Vilka ungdomar är det egentligen som hamnar hos er?
Ja, det är ett genomsnitt av samhället, tror jag på att säga. Men det är ju naturligtvis ungdomar som är föremål för samhällets åtgärder. Och det är både ungdomar som är dömda enligt lagen om sluten ungdomsvård och omhändertagna av socialtjänsten. Då. Så att det är både en straffrättslig verksamhet och renodlad behandlarverksamhet.
Vad har de varit med om innan de kommer?
Ja, alltså som sagt, de har alla olika sorters bekymmer. Så att säga. Allt ifrån att de har begått kriminella handlingar, men också problem med missbruk. De kan ha neuropsykiatriska funktionshinder och så vidare då.
Mm. Men vad säger du om kritiken om att även ungdomshemmen blir som en kriminell skola för ungdomarna där de får kontakter och jättebra tips på hur man gör en kriminell karriär?
Ja, det är klart att det är ett bekymmer, men ett av våra första uppdrag är ju att upprätthålla samhällsskyddet, alltså att skydda samhället från vissa av de här ungdomarna. Sen så, som sagt, vi satsar ju stenhårt på att de inte ska så kallat smittas i våran verksamhet. Och då, vi gör vad vi kan. Vi har ju väl med resurser och vi har x antal personer som jobbar dygnet runt med de här ungdomarna. Så att,
vem har i uppdrag att skydda ungdomarna i utanförskap som blir inlåsta på en institution vid 16 års ålder? Vems uppdrag är det att skydda dem då? Ni som ska skydda dem från samhället.
Vill du svara på den frågan?
Och självklart så är det vårt uppdrag att skydda även den enskilda individen hos oss. Mm. Och det är ju helt oacceptabelt att de ska bli utsatta för någon som helst.
Du talar, Hans, om ungdomar som slocknade stjärnor. Vad får de att slockna?
Nej, men det är som vi har berört innan här, alltså att man har ingen framtidstro efter man till exempel ska lämna vår verksamhet där det finns dåliga förutsättningar för vissa ungdomar att fortsätta, att de har bestämt sig. Och det slår väl också an på dagens tema att det finns ju andra verksamheter som är mer attraktivt än ett vanligt 9-5 jobb så att säga. Va?
Men det kan ju ofta vara ungdomar som ser att de inte har någonting annat att förlora, att de inte har några alternativa vägar.
Ja, precis. Och det är ju vårt uppdrag då att väcka lusten eller tända stjärnan hos ungdomen så att de får lust att göra något annat än att fortsätta den kriminella det kriminella livet, så att säga.
Så nu måste jag ju faktiskt bolla över till våra politiker. Jonas Ransgård och Marina Johansson. Vad har ni gjort för att motverka kriminaliteten, gängkriminaliteten i Göteborg? Socialdemokraterna kan börja.
Jag kan börja, ja. Men äntligen. Det är mycket som har sagts här och många tankar har självklart fått genom mitt huvud. Det jag skulle säga är att jag tror ingen föds kriminell. Vi vet att barn som växer upp i familjer som är ekonomiskt utsatta, alltså barnfattigdom, psykisk ohälsa i familjen eller missbruk eller liknande eller övergrepp i barndomen, de barnen har en större risk att begå brott. Men det är ingen som säger att de blir, det ska man inte säga, men de har en större risk. Vi vet att förskolan och skolan är en av våra viktigaste skyddsfaktorer. Så är det. Och där har vi, som jag ser det, mycket mer att göra. Både i Göteborg och i landet i stort. Sen tänker jag att det här med klyftor, den ojämlika hälsan och klassklyftor i samhället är ju något som har blivit större i Göteborg och i Sverige de senaste åren. Det ser jag som den viktigaste nyckelfaktorn för att motverka att ungdomar går in på den här banan överhuvudtaget. Och där är det, tänker jag, måste vi samverka väldigt brett alltså, över gränserna.
Vi står här i Angered och snittlönerna är liksom bara en bit bort. I en annan stadsdel så är de dubbelt så höga.
Så är det.
Så att, vad, men så är det, säger du. Vad ska ni göra åt detta?
Det vi ser att vi måste göra det är att börja med barnen. De första levnadsåren är väldigt, väldigt viktiga. Då handlar det om föräldrastöd. Idag vet vi att de föräldrarna som har störst behov av föräldrastöd, de söker inte automatiskt upp MVC och BVC. Vi måste på ett helt annat sätt gå ut och rikta oss till de familjerna.
Uppsökande verksamhet.
Mer uppsökande verksamhet. Se till att fler barn, och särskilt barn som bor i mer utsatta familjer, alltså ekonomiskt utsatt eller andra missbrukar liknande, de barnen måste vi också verka för att de kommer till förskolan. Förskolan är en skyddsfaktor och skolan, det är det som jag ser som det viktigaste. Sen vill jag säga det att brott begås av alla samhällsklasser, men de ser olika ut, så är det. Och vi får inte göra detta till att det antingen är invandrare eller bara fattiga som begår brott, för så är det inte.
Och sen ni har ju muthärvor här i Göteborg och det är inte fattiglappar som har begått dem.
Det är inga fattiglappar, nej. Det är ganska höga inom byggnadsbranschen och lite annat, så är det. Jag stod på torget här innan och då var det många som sa till mig: varför är ni i Angered och pratar om detta? Flest brott begås faktiskt i centrala delar av stan. Så jag tänker också att mediebilden är en viktig. Hur pratar vi om våra ungdomar i Göteborg? Vi vet att ungdomsbrottsligheten minskar både i Sverige och i Göteborg. Och ungdomars attityder till brott är faktiskt väldigt mer sunda nu än vad de var tidigare. Vi måste ta vara på ungdomars egen kraft på ett helt annat sätt. Nej, men för självklart, vi har mycket att göra och de första levnadsåren är de allra viktigaste. Och det har vi bestämt oss för Göteborg.
Förra regeringen skärpte lagen. Beatrice Ask och förra regeringen skärpte straffen. Är det här någon väg ni vill gå? Vad vill ni göra liksom för att motverka gängkriminaliteten just?
Det handlar mycket om det jag sa, de tidiga åren. Okay. Förskolan, skolan. Sen måste vi fortsätta med vapenlagstiftningen. Det var bra att en borgerlig regering ändrade straff, tycker jag, gränsen, men vi måste göra mer. Vi måste få bort de illegala vapnen på våra gator och torg. Jag vet att polisen hade drive 2013 och fick in ganska mycket vapen. Tullen måste, tycker jag, få mer möjligheter att faktiskt jobba på ett annat sätt, och även polisen.
Jonas Ransgård, moderat, vad säger du? Vad har ni gjort och vad kommer ni göra?
Ja, jag tycker att Marina Johansson sa många bra saker här. Jag skulle gärna haka på där. För det första tror jag att den här...
Men ni är i opposition, ska jag bara säga. Ni är inte samma parti. Ja. Jag blir lite orolig här att socialdemokrater och moderater...
Om vi hackar på varandra så är det för mycket käbbel. Och tycker vi att den andra gör något bra så är det också dåligt. Det är svårt att komma rätt. Men... ofta tycker jag att den här debatten blir lite dum därför att man pratar antingen om förebyggande eller om att bekämpa, och vi måste prata om både och. De som skjuter idag, en hård kärna som kanske i Göteborg handlar om ett hundratal personer, är i huvudsak ett ansvar för polisen. Och där pratar vi vapenlagstiftning, där pratar vi straff för våldsbrott, där pratar vi mängden poliser. Men polisen är ju inte samhällets sjukhus, polisen är ju samhällets akutmottagning, om man säger så, och allt det andra måste vi ju jobba med i många andra delar av samhället. Och då pratar vi om de första levnadsåren. Är det någonting vi ser som ett oerhört tydligt samband, så är det ju misslyckad grundskola.
Men i polisens uppdrag vill jag bara upplysa att det även ingår ett förebyggande moment. Ser inte så chockad ut. Mm. Men okej, okay. Så att, vad vill du säga mer? Den här debatten som du hör är ju inte så dum, för här delar vi inte upp det i antingen eller. Här diskuterar vi alla aspekter. Vad vill Moderaterna göra för att motverka gängkriminaliteten? Ja.
När vi pratar om de som skjuter idag så är det ju polisfråga. Vi vill skärpa straffen för vapeninnehav, vi vill skärpa straffen för att använda vapen.
Men det har ni ju gjort redan.
Kan jag få ta ett par meningar i stöten så blir det ännu enklare.
Men jag tänkte att du kan komma med något nytt.
Ja, och då skulle jag vilja säga att tidiga insatser i skolan är det tydligt och framgångsrikt exempel. Tittar vi på resultaten i grundskolan så tyvärr så sjunker de i Göteborg om vi jämför med de andra storstäderna. I Stockholm och Malmö har man vänt. I Göteborg såg vi sista året såg vi en vändning. Vi hoppas att den håller i sig. Men i övrigt så har det varit sjunkande jämfört med landet i stort. Och det ökar riskerna. För vi ser ett sånt oerhört tydligt samband mellan misslyckade i skolan eller misslyckas i skolan och risk för arbetslöshet och kriminalitet sedan. Sen skulle vi gärna se mer förebyggande insatser, till exempel stöd till vittnesstöd, brottsofferjour, alltså frivillig verksamheter som hjälper människor att inte välja den här banan. För det är ju, vi har hört flera exempel här nu. Är du väl inne i den här cirkusen med fängelse och ungdomsvård och, så är det jättemycket svårare att ta sig ut än om vi kan hjälpas åt att man inte väljer det från början.
Jag är väldigt glad att det inte är val imorgon. Då hade jag haft väldigt svårt att rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna, för ni sa i princip samma saker. Så att, finns det någonstans där ni skiljer er?
Ja, alltså en sak där vi skiljer oss är ju synen på själva straffen för våldsbrotten. Alltså att ha vapen har det funnits en bred enighet kring om att det borde man skärpa straffen för, men att använda dem, där är vi inte lika överens.
För där tycker Moderaterna att man ska ha hårdare straff?
Ja.
Och Socialdemokraterna tycker att man ska komma lindrigare undan, eller?
Nej, det tycker vi faktiskt inte. När det gäller vapenlagstiftningen så har vi drivit på väldigt hårt från Göteborg och haft nere Beatrice Ask för att påtala att vi måste ändra vapenlagstiftningen exempelvis. Så, och sen kom den, det tycker vi är bra. Men det jag skulle säga skiljer oss allra mest, det är ju faktiskt vilket samhälle vi vill ha. Ska vi ha större eller mindre klyftor mellan människor? Där den borgerliga regeringen har suttit i 8 år faktiskt ökat klyftorna mellan fattiga och rika. Arbetslösa har blivit fattigare, sjuka har blivit fattigare. Vi vet att det av något är att faktiskt sätta barn i sådana familjer i en väldigt utsatt situation som kan leda till brottslighet. Där skiljer vi oss jätteåt mycket.
Jonas, ett kort svar på detta. Håller du med om detta?
Nej, jag håller inte med om detta. Vi har ju fantastiskt små inkomstskillnader i Sverige om man jämför med nästan alla länder. Så att den här sambandet mellan detta och kriminaliteten är inte alls så tydligt.
Men det har ökat under borgerliga regeringstiden, skillnaderna i Sverige. Så är det.
Men hörni, vi ska titta på hur det ser ut i skolan. Många har talat om vikten av förebilder. Och Amir Smesem, han är landslagsboxare och vunnit SM och SM-medaljör. Och du valde att arbeta på skolan, på Sjumilaskolan. Vad möter du? Vad säger dina elever, Amir?
Ja, innan jag går in på mina elever, så bara för att kommentera det som sagts här. Vi pratar om straff, vi pratar om utanförskap och hur hårt straffarna ska vara.
Och du hör också att båda våra politiker här faktiskt vill satsa på skolan och barn i tidig ålder.
Precis, och det som behövs satsas på egentligen, alltså det här med prata om straff, alltså våra barn som är i förorten och lever utanförskap är redan bestraffade, om man säger så. Jag har elever som bor i en familj på 13 personer, en liten trea. Bara det i sig, hur ska man kunna sköta sina studier, hur ska man kunna jobba då?
Det i sig är ett straff.
Ja, precis, känner jag. Så att, och det som är problemet som min vän här, Karwan, berättar, att det börjar redan 8-9. Och att det vi behöver jobba med mer är att lärare borde få lite mer fortbildning och kunna bemöta de här eleverna. För att annars, oftast har det varit att man bara sätter betyg. Har eleven problem i vardagen så tar man inte hänsyn till det. Utan det är hans betyg och så ut i samhället igen. Och så klart man väljer fel väg då.
Vad säger eleverna?
eleverna, det de vill ofta säger till mig är att vi är inte svenskar, vi är inte som dem, vi kommer aldrig få en chans.
Vad menar de när de säger vi är inte svenskar?
Det de menar med det är att svenskarna alltid har en fördel framför dem. Och det jag alltid försöker säga till dem och informera dem är att det inte stämmer, utan att har du papper på att du kan och gått till universitetet och kan plugga och kan allt det här och är allmänbildad, så är du minst lika mycket värd. Och så blir dina, att du får invandrare och har de här kulturella skillnaderna, blir din styrka istället.
Måste man plugga på universitetet för att vara lika mycket värd?
Nej, jag tycker inte det, men de pratar om, pratar oftast jämför om folk som går på universitet, chefer, annat, oftast de som har pluggat vidare.
Vad har de här ungdomarna som alla idag talar om, vad har de för förebilder egentligen?
Problemet är i våra områden är att de som lyckas bli läkare, advokater, inte stannar kvar, utan oftast är de kriminella som är kvar. Och vi blir de förebilderna de har. Och hur mycket, vad erbjuder vi dem som lärare till exempel? Vad visar jag för budskap när en elev, man måste alltid utgå från att eleven beter sig dumt, inte för att han vill, utan för att inte han har fått rätt förutsättningar. Kunna erbjuda rätt förutsättningar och kunna visa rätt väg.
Mm. Många... Ja, jag måste hoppa in där. Jag tänkte kolla, ni båda politiker, ni sa ungefär samma grej angående att det börjar tidigt och man måste satsa på barnen tidigt. Då är frågan så här, vi vet ju att skolan har varit katastrof de senaste, ja, jag skulle säga 10 åren, och det har blivit värre och värre och värre. Men någonstans där på vägen så valde ju den svenska regeringen att dra ner på skolan, att sälja ut skolan och att liksom sätta skolan i sådana omständigheter så att det vi har idag är produkten av det. Och då är frågan, nu helt plötsligt så säger ni båda två att man ska satsa på skolan och på barnen och sådär. Och det som var den sista frågan, den stora frågan i senaste valet var ju skolan och sådär. Så, att,
så vad är din fråga?
Nej, frågan är, det är inte så fråga, det är mer än ett påstående. Mm. Liksom det som skedde där, de beslut som togs där, är ju den produkten som vi har idag och kommer leva med dem sen de närmaste 10 åren framåt.
Mm. Ja, vill någon av politikerna,
ja,
svara?
Alltså skolan,
Marina Johansson, Enver Ramirez, skolan var det som ställde frågan.
Ja, skolan är tyvärr ett område som jag tycker vi i politiken har varit dåliga på. Det har varit väldigt många olika detaljbeslut de senaste åren som gjort att skolan har fått svårt att faktiskt ha arbetsro. Mycket detaljstyrning, mycket batongpolitik, ordning och reda. Lärare har inte kunnat vara lärare helt enkelt. Men vi ser att skolan idag i Sverige, och det har vi socialdemokrater också varit medskyldiga, tycker jag, när vi faktiskt gjorde det här med den fria etableringen av friskolor. Vi vet att barn i familjer som har bättre förutsättningar, rikare, man väljer i hög utsträckning andra skolor. Det blir att barn som har lite mer svårigheter har... sitter kvar i samma klass. Det är inte bra, det vet vi.
Skolan har avhandlat skolan
vi måste komma överens. Man gjorde en liten överenskommelse om skolan nu, det tycker jag är bra. Vi kan inte hålla på och slåss om skolan.
Det är en stor fråga i skolan och vi har diskuterat den i P-debatt och kommer säkert ha anledning att återkomma. Jag tänker på Amirs mässan, de här förebilderna som vi talar om. Det är också väldigt många barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldrar som sliter och kämpar. Kanske har något städjobb och ändå aldrig har råd med semester, inte har råd med någonting. Och de kanske inte tycker att det här verkar vara en lönsam investering helt enkelt. Alltså, vad har de här barnen som du har för alternativ egentligen?
De har, som sagt, de har svårare uppförsbacke, men det gäller att visa dem alternativen.
Så vad behöver de?
Det de behöver är framförallt i skolan att folk kan bemöta dem på rätt sätt och jobba med det här lågaffektiva bemötandet. Vi befinner oss i en ny, vi är en ny generation. Det finns kriminalitet i alla skolor. Det finns problem i alla skolor. Inte bara skolan i förorten som har det. Men det gäller att kunna bemöta dem på rätt sätt och visa.
Vad är rätt bemötande?
Liksom att man förstår att den här elev, när jag förstår att en elev förstår hur han lever, hur han bor, så får jag en helt annan förståelse för hur jag ska kunna tackla. Och allting är på individnivå, om man säger så. Och så är det.
Ulf Merlander, du är polis. Du möter många av de här barnen.
Ja, men jag är inne på det, Amira. Vad de här barnen behöver, det är ju trygghet i sin stadsdel. Det är det vi pratar om. Det måste vi ordna tillsammans. Vi måste bestämma vilken kompassriktning vi ska ha. och skapa den här tryggheten.
Och den måste vi skapa. Det är en rättighet för alla oavsett var man bor, ja, i landet. Oskar, du är en framgångsrik filmskapare. Du har ju bland annat gjort Ettor och Nollor heter tv-serien som du har gjort. Och nu jobbar ju du med flera liknande. Och den handlar ju om Göteborg, den handlar om gängkriminalitet. Berätta om din syn på det här. Och varför har du valt att göra en tv-serie av detta?
Nej, men alltså jag hade väl under flera år en känsla för att jag ville berätta om den stad jag bor och verkar i. Och den handlar ju inte bara om gängkriminalitet, den handlar ju också om korrupta politiker och byggherrar som delar upp stan lite hur de vill.
Så finns det någon koppling mellan byggherrar och mutglada göteborgare och de här gängkriminella?
Ja, det är en jättebra fråga. Det vet jag inte om jag är rätt person att svara på. Men för mig var det viktigt att faktiskt visa liksom att kriminalitet finns på alla nivåer och jag menar, det är ett minst lika stort problem, alltså skjutningarna som de liksom, korruptionen som finns och känslan av liksom att folk delar upp stan lite hur de vill och så att det är min tolkning av Göteborg och om den stämmer eller inte, det är ju dramatik liksom, och det är min sanning.
Oskar Söderlund, du är manusförfattare och både du och media generellt blir ju ofta anklagade, men också hiphopen har ju blivit anklagad för att glorifiera kriminalitet, brottslighet. Var går gränsen mellan gestaltning och glorifiering?
Ja, det är också en väldigt bra fråga. Det är klart man har ett ansvar som när man skapar ett verk, oavsett om det är film eller musik och så vidare. Alltså det första är att liksom all bra dramatik alltså är sprungen ur konflikt. Och det är också därför man har, liksom många dramatiker återvänder till kriminella miljöer såklart, för där finns konflikten alltid närvarande så att säga. Men det är klart man har ett ansvar att inte glorifiera våld. Men vi förde en väldigt aktiv diskussion, vi gjorde Ettor och Nollor, vilket är det jag kan svara för, att våldet i den serien skulle vara väldigt obehagligt och hellre visa konsekvenserna av våld än att göra någonting coolt av det. Så att det är klart vi alla som så att säga reproducerar bilder på det sättet har ett stort ansvar. Och det där är en jättesvår moralisk fråga, för att jag och många med mig så att säga utan kriminalitet, vi hämtar ju vår inspiration, våra historier från den kriminella världen. Så att, och det är en liksom paradox, för jag delar verkligen liksom, mångas känsla här ikväll att det här liksom är fruktansvärt och att vi måste på något sätt liksom försöka bryta.
Men samtidigt exploaterar du och hämtar näring från kriminaliteten till dina konstnärliga verk.
Absolut.
Vad säger polisen om det, Ulf Merlander? Du måste säga något om det här.
Vad ska jag säga om det?
Grip honom. Nej.
Ja, det är, om jag skulle skicka någonting till filmar och skulle jag vilja att de utforskade argumenten lite mer när de låter de här tala, de här gängkriminella, så att man pratar lite mer om alltså, deras brottsoffer. Jag hör aldrig att man ställer de kritiska frågorna till dem. Och det skulle jag önska att man, det skulle bli en lite mer nyanserad bild då, för att, och de ska inte bara komma undan och säga men det kan jag inte ta nu, utan jag tycker man skulle utforska det lite, brottsofferna faktiskt.
Du lyssnar till P1 Debatt. Vi sänder direkt idag från Blåstället här i Angered. Vi ska tala om lösningar också. Vi har socialtjänsten på plats, vill jag säga. Och socialtjänsten, många av dem som hamnar i grov gängkriminalitet och sen hamnar i fängelse, blir ju också föremål för er väldigt tidigt. Marie-Louise Rom, du har ju nästan du har jobbat i mer än 30 år i Angered som enhetschef. Vad har du för iakttagelser som du kan bidra med till att komplettera det här pusslet?
Jag skulle vilja börja med att säga att den dikten som Victor läste upp, den sammanfattar väldigt mycket vad jag står för. Den var oerhört bra.
Det var Vic Vem som var i första timmen och den kan man också lyssna på i efterhand. Vad var det där som träffade ditt hjärta så mycket?
Ja, jag kan inte repetera allt vad han sa, men det var väldigt starka ord och väldigt sanningsenliga ord som jag har upplevt själv personligt, både i mitt privata liv och som professionell enhetschef i Angered barn och unga. Jag skulle vilja börja och säga att Angered är väldigt mycket mer än gängkriminalitet och problem med psykisk ohälsa och arbetslöshet och så vidare. Det är också en stadsdel som har ungdomar, 40% är under 30 år. och det är en potential. Det är ett område med ungdomar, betyder ju att vi har en utvecklingspotential, och alla vi som arbetar och bor i Angered har ju ett ansvar att vara med och ge ungdomarna en framtid som de kan tro på.
Men vad är det för ungdomar du har mött inom socialtjänsten som sen hamnar i den här problematiken?
Det är ju naturligtvis ungdomar som både är med i gäng för att de vill ha respekt, som kommer från familjer som både är fattiga och har en situation som är väldigt komplex socialt. Kanske kommer från andra länder där de har varit med om fruktansvärda trauman. Eller föräldrar som själva har varit med om övergrepp som de inte har bearbetat och i sin tur behöver ha hjälp för att kunna vara bra föräldrar.
Men efter så många år, ni som arbetar med socialtjänsten, vad behöver vi? Vad har ni för lösningar?
Jag skulle vilja säga så här, att vad är det vi vuxna behöver ha hjälp med för att kunna vara goda förebilder för våra barn? Vi lägger väldigt mycket på att vi ska hjälpa våra barn och satsa insatser där. Ja, självklart. Men vi vuxna behöver visa vanligt civilkurage. Vi behöver bry oss. Vi ska inte möta ungdomar med att vara rädda. Vi ska möta ungdomar och tala om vad som är rätt och fel, och att vi accepterar inte våld. Och vi ska göra det gemensamt.
Tack så mycket för de orden. Hector och Valeria, du ställde 2 mål och en boll. Och det var ditt sätt att försöka rädda de här ungdomarna ifrån kriminaliteten.
Ja, precis. För ungefär 15 år sedan började jag besöka Biskopsgården nästan dagligen. Och vi ser en Biskopsgården som var väldigt fin, fantastisk, Svartemossen och det området. Helt fantastiskt. Men vi hade problem med bilbränder, ungdomar som inte dödade varandra på den tiden, men slogs väldigt mycket med varandra och så vidare. Då kom det en jättefin grej på nyheterna, Fotbollförbundet, att de skulle bygga 10 stycken fotbollsplan. Och Länsmansgården var en av de första som skulle byggas. Det var de 10.
Tiden är tyvärr nästan slut, Hector. Men jag skulle bara vilja ha en lösning av det. Du kommer fortsätta i webbsändningen. Vi kommer fortsätta en kvart till i webben.
Jag hade inte ställt en fråga till Jonas Ransgård här. För att Jonas Ransgård var en politiker som är svårare till mig. Och sa att nej, ni kommer att få den där fotbollsplanen i Länsmansgården.
Vi ska tala om fotbollsplanen och Jonas i webbsändningen. Jag vill ha en lösning av dig. Ett förslag på vad vi skulle kunna göra för att motverka det här.
Jag tror att vi pratar om personer. Personer måste behandla som de är. Utgå ifrån vilka personer de är. Jag ställer upp. Jag har kommit från träningen. Jag har varit och tränat på Sjumilahallen nu på morgon. 10 till 1. Det var ungefär 40-tal ungdomar som jag hade med mig där. Och alla de vagmästare på den skolan sa till mig: Hector, jag ska ta min rast nu, för på era ungdomar kan vi lita på. Och det är alla mina ungdomar som jag har i klubben går i skolan. Och det är
Hector
och
Valeria,
faktiskt.
Vi ska höra mer av dig i webbsändningen. Du har lyssnat på Peter Batt. Vi är i Angered. Vi har inte lyckats lösa gängkriminaliteten, men vi har vänt på många stenar och nyanserat problemen och hört många olika sanningar. Nu är det upp till bevis för beslutsfattarna att agera. Debatten fortsätter imorgon i Ring P1.